Hej och välkomna till avsnitt 1244 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren. Tidigare ikväll så gästade jag en livestream hos Linköpings Fria Moderata Studentförening som anordnar föreläsningar och driver podden Librum Oratio, det fria ordet. Ett roligt samtal med djupa frågor om USA och konservatism och en mer lättsam frågesport på slutet. Jag intervjuades av föreningens ordförande Robin Eriksson. Här är vårt samtal. Varmt välkomna.
Välkomna till det här lilla live-eventet med som vi i Linköpings Fria Moderata Studentförening anordnar. Lite kort om... mitt namn är Robin Eriksson, jag är ordförande i föreningen. Vi är en förening som finns på Linköpings universitet. Vi är Linköpings äldsta borgerliga studentförening och funnits sedan 1978. Och vi försöker samla liberala och konservativa studenter, ha högt i tak. Och vår slogan är där argumenten är viktigare än åsikterna. Idag har jag äran att ha Ronny Berggren som gäst. Och vi ska ha ett litet samtal här om USA, Trump och konservatism. Så varmt välkommen Ronny. Och jag tänker att jag kan dra lite kort bara. Som jag till att börja med, jag har lyssnat på din podd Amerikanska nyhetsanalyser i flera år, minst 5 år. Och en otroligt bra podd. Och det var egentligen så som jag hittade dig, började lyssna på dig. Och sen har ju du då nu på senare tid fått lite mer mediautrymme i samband med USA-valet som precis har varit.
Ja, men det stämmer.
Jag tänker så här att till att börja med, Ronny, om du skulle vilja introducera dig själv lite mer djupare. Och kanske komma in på startade ditt intresse för USA och konservatism i grunden.
Ja, men det kan jag göra. Tack Robin för inbjudan. Kul att du har hängt med så länge, 5 år. Alltså det är lång tid. Jag var inte känd då alltså för 5 år sedan. Så att, ja.
En del avsnitt tänkte jag säga.
Ja, jag kan tänka mig det. Väldigt många avsnitt alltså. Ja. Nej, men i alla fall, alltså min resa in i konservatismen, den är lång. Den är längre än min podcast till och med. Och min podcast är också ganska lång då. Men vad ska man säga för någonting? Det började väl lite grann i slutet av gymnasiet. Men framförallt på universitetet för 20 år sedan då. Då pluggade jag Umeå, och Umeå då, det var väl lite grann som det Södertörn är idag, och kanske Linköping också, jag vet inte, men väldigt vänsterpräglat och väldigt aggressivt mot, egentligen mina intressen var utrikespolitik, och det fanns en stor aggressivitet mot Israel, mot USA och mot Storbritannien. Och jag då, precis som nu, jag var väldigt positiv till både Israel, USA och Storbritannien, så att jag började gå i polemik mot mina vänstervänner, och det var inte bara mina studentkompisar utan det var även lärare, och det var väldigt, alltså Umeå var väldigt vänsterinfekterat kan man säga då. Och när jag fick deras åsikter lite grann så insåg jag att jag är inte vänster, absolut inte. Men inte bara jag är inte vänster utan jag kanske är något annat. Och i samband med det så började jag liksom söka på internet, och jag lärde känna amerikaner på nätet då, på den tiden. Och de började prata om att ja, vi förstår att ni ser saker på det sättet i Sverige. För man, här hade vi hade de här, det jag skulle idag kalla fördomarna om USA. Alltså amerikaner är vapengalna och sådana saker, och det är de väl i viss mån. Men liksom den här svenska fördomen då hade man ju bland mina studenter då. Så då frågade jag, hur ser ni på vapen? Och då fick jag till exempel svara att har du läst Thomas Jefferson? Var det många som sa. Det är en av våra grundlagsfäder, och han skrev ganska mycket om de här frågorna som du är nyfiken på. Så läs Thomas Jefferson. Och då gick jag till vårt universitetsbibliotek och hittade en tjock bok med 20 000 brev av Thomas Jefferson som jag läste igenom. Och då fastnade jag för USA. Så det började där kan man säga då.
Spännande. Det måste varit, jag tänkte på, du började prata om amerikaner. Hur hittade du dem du liksom hade det här utbytet med?
På den tiden så var det via chattar. Det var inte så mycket livestreams och så som vi har nu, för nätet var ganska slött. Så att det fanns något som det kanske finns kvar, IRC, Mirk heter programmet i alla fall. Internet Reality Chat, där man kunde sitta och chatta med folk. Och det fanns olika forum, och då gick jag in på politiska forum, och det var så egentligen. Så att via forum.
Spännande. Jag tänkte snabbt, jag glömde säga det angående strukturen. Sen rullar vi vidare. Jag tar ett snabbt instick om det här, Ronny. Vi försöker hålla ett samtal här nu, en diskussion, eller jag säger, främst är det du som kommer få prata, Ronny, men jag försöker ställa frågor. Och om man vill, om man har en fråga som man vill komma med i Zoom-länken här, så kan man skriva, så kan jag unmuta den och så kan man få ställa den frågan. Och vi kommer köra ungefär 40 minuter det här samtalet och sen så ha en frågestund efter det. Och till slutet av sändningen så kör vi två quiz där man kommer ha chansen att köpa Ronis senast skrivna bok, Donald Trump, en synnerligen amerikansk president. Fick jag det rätt, Ronny?
Eller? Ja, det fick du.
Perfekt. Jag tänker att det blir en ganska intressant segue, för du har ju skrivit två böcker om USA. Så att ditt intresse började ju inte vid Donald Trump, eller, och som du sa, du fann konservatismen, eller så att säga högen kanske man kan säga på ett mål, eller det som inte var vänster, via Thomas Jefferson i ett ensam på ett bibliotek.
Ja, det kan man säga.
Boken alltså. Ja, du kanske var där också. Men precis, och ja, men om man börjar med, vad fick dig att vilja skriva boken om George Bush, tänkte jag på?
Ja, men det var ju så här, alltså, det var min första USA-bok som jag gav ut 2017. Men alltså, jag berättade ju att jag fick intresset för 20 år sedan ungefär, och det var ju kring 99 år 2000. Och då var George W. Bush republikanernas presidentkandidat, och jag hade ju då fått mitt intresse då via Thomas Jefferson då främst. Men det var ju Bush alla pratade om, Bush och Al Gore då, som var demokraternas kandidat. Och jag började se på svensk tv och läsa lite på internet, och jag tyckte att wow, Bush är en häftig person. Han står upp för någonting som heter compassionate conservatism, alltså han står för konservativa principer, men det betyder inte att han bara tänker på de rika, alltså den här schablonbilden av konservativa USA, kanske av borgare, av moderater och sådana som är kanske här i Sverige då. Så att jag menar, jag tyckte att han är en person som står för konservatism men som går bortom schablonbilden, så att så fick jag mitt intresse för Bush då. Och det var ett stort presidentval, så jag menar, och ett väldigt, inte bara ett stort utan ett väldigt jämnt presidentval som uppmärksammades i hela världen. Så att jag menar, det började där, och jag har väl alltid haft någon slags dröm att skriva om det presidentvalet som väckte mitt intresse. Och 2017 då så gjorde jag slag i saken.
Spännande. Sen, och sen din senaste bok blev Donald Trump, om Donald Trump. Mm. Vad skulle du säga liksom utlöste att du ville skriva den boken?
Ja, så Donald Trump, jag har hängt med hans presidentskap väldigt noga, och jag skrev en artikel i Aftonbladet 2016 i mars, där jag gav mitt stöd till honom och tyckte att han kommer att bli en bra president, en president som står upp för, ja, de här grundläggande amerikanska principerna då, som står i konstitutionen och sådär. Så att jag gav honom mitt stöd tidigt, och sen hängde jag med via amerikanska nyhetsanalyser då, min blogg och min podcast som jag haft sedan 2008, nästan dagligen i Trumps presidentskap. Så att det var lite det. Och sen fick jag också inspirationen av min vän Pelle Zackrisson som sa att skriv en bok om Donald Trump, för den kommer sälja bra. Så jag tänkte, då gör jag det. Så att jag gjorde det nu i somras då, en bok.
Just det. Du skrev den på bara ett par månader, va?
Ja, jag gjorde ett Facebook-inlägg, jag tror att det var i mitten av juni, där jag frågade, finns det något intresse för en svensk bok om Donald Trump? Och alla svarade ju, eller väldigt många svarade, ja, jättegärna. Och sen skrev jag den då i juli och i augusti.
Just det. Jag tänkte på din intro som du har i din podd. Du brukar säga att du vill vara den, eller ge svenskar det konservativa perspektiv på amerikanska nyheter som svenska medier inte ger. Ungefär så, tror jag.
Ja.
Visst, var det lite skälet till varför du också skrev boken om Donald Trump? För att han i mångt och mycket blir missförstådd i Sverige, och för att vi har extra svårt att förstå oss på republikaner i stort kanske, men Donald Trump i synnerhet, det har väl kanske hela världen, men
Nej, men det var exakt därför jag skrev boken, därför jag menar, han var ju väldigt svartmålad, inte bara nu utan även när han dök upp där 2015. Jag menar, Peter Wolodarski på Dagens Nyheter, han hade ju ledarkröniker nästan varje månad där han sågade Donald Trump och pratade om att med Donald Trump som president så kommer världen att gå under, och vi har en demagog, vi har nästan en diktator som kommer att bli president. Och det här var ju något som dels överensstämmer inte alls med liksom någon form av sanning alls. Och dels så var det ju egentligen bara en direkt import av den här, av demokraternas, oppositionspartiets propaganda då. Så jag menar, och det var också väldigt historielöst att göra så. För jag menar, tittar man på historien av amerikanska presidenter så har det varit väldigt hård retorik, presidenter och presidentkandidater emellan. Men vad vi som har historiens perspektiv har lärt oss, det är att de här är inte demagoger, de är inte diktatorer, de är inte antikrist som man sa om Thomas Jefferson, utan de är liksom, de är personer med lite egna idéer och sen så bryter de idéerna mot andra. Och de gör det inom det demokratiska system de själva skapat. Så jag menar, jag kom snabbt fram till att jag menar, det här är en schablonbild som måste kontras. Så att, det var därför jag skrev boken då.
Just det. Och om du skulle jämföra, nu, du har skrivit en bok om Bush och en bok om Trump. Om man säger, om du skulle jämföra de två som person och som president. Ser du några likheter, skillnader mellan de två? Som gjort att du liksom, att det har blivit ett extra intresse runt de två?
Ja, men alltså vi kan börja med likheterna. Alltså personlighetsmässigt så är de väldigt olika och vi kan komma in på det. Men jag menar, likheterna är att båda är republikaner. Många stödjer Trump för att han är Trump. Let Trump be Trump, var det någon som sa någon gång. Och sådär. Men jag stödjer Trump för att han är republikan och för att han står upp för de här republikanska idéerna. Och grunden i republikanernas idé, det är att tro på konstitutionen. Alltså att USA är en nation byggd på en idé. De flesta nationer är ju inte det, men USA är det. Vi har också diktaturer, jag menar Sovjetunionen var också byggt på en idé, en dålig idé. USA har byggt på en bra idé, en idé som handlar om individuell frihet, nationellt oberoende, självbestämmande, privat ägande och sådana saker. Och den idén bygger USA på, och republikanerna är det parti som förvaltar den idén bäst. Så jag menar, det har Trump och Bush gemensamt. Så att det tycker jag är liksom den här stora enande faktorn. Men som personer så är de ju väldigt olika. Jag menar, Bush var, schablonbilden av Bush, det var att han var en cowboy från Texas, så att han var liksom väldigt så här en tölp och en person som körde över alla andra. Och det var inte sanningen. Jag menar, alla som följde Bush nära, jag gjorde det visserligen bara online, men jag såg hans presskonferenser och sådär. Då framstod han som en väldigt ödmjuk person, en väldigt rolig person och en väldigt liksom faktiskt försiktig person. Inte alls någon aggressiv människa, utan en väldigt ödmjuk och snäll man egentligen. Och så. Så att han var sån, medan Trump är motsatsen till sin personlighet. Men liksom, de promotar samma idéer, fast för de två olika personligheter då.
Just det. Om man tänker, jag har hört att, eller jag som inte var så gammal när Bush blev vald. Men jag har i alla fall hört från vissa att mediehanteringen och liksom, mediehanteringen i stort, både i Sverige och i USA var ganska lik mellan, alltså så som Trump har blivit behandlad nu, alltså, eller behandlad, men kanske inte lika mycket behandlad som kanske hur man såg på Trump. Att det var liksom det här, media såg Trump som något farligt, läskigt, och att det kanske var lite samma grej med Bush när han blev vald. Är det din bild att det var liksom liknande mediehantering och att man såg på personerna på liknande sätt?
I min bok om Bush så har jag en lång inledning där jag egentligen går igenom hur svensk media rapporterade om Bush under hans presidentskap då, mellan 2001 och 2009. Så jag menar, och det där visar jag ganska tydligt att det var extremt negativ liksom mediebild av Bush, och jag skulle säga att den var mer negativ än bilden på Trump. Och och det beror på att idag finns sociala medier. Det fanns ju inte då, man kunde liksom läsa på internet, men kommunikationen var väldigt svår då på ett annat sätt än idag. Och idag så kan ju folk liksom titta på Trump live och man kan följa hans presskonferenser. Man kan tycka att liksom, de flesta svenskar tycker inte att han är charmig kanske. Men det finns ändå ganska många, inte minst i mitt eget sociala flöde, ganska många människor som tycker att Trump han är grym. Och de tycker det för att de har sett honom live och liksom charmas av hans personlighet. Så jag menar, Trump har en mycket större liksom anhängarskara i Sverige än vad Bush hade. Okay. Och det gör också att stundom så kommer upp ganska ändå relativt nyanserade artiklar om Trump även i Sverige. Till exempel min i Aftonbladet för några år sedan. Ja. Men även andra. Så att jag menar, Trump har en större fanskara i Sverige än vad Bush hade. Och det är väl den stora skillnaden av dem. Men i grund och botten så vart de väldigt illa behandlade båda två. Och det visar också lite grann, tycker jag då, att det handlar inte i första hand om Trumps personlighet. Jag menar, att Trump är en buffel, att han är liksom, säger konstiga saker, att han skäller på reportrar. Det är inte det sitter i första hand. Det är för att man behandlade Bush likadant som man behandlar Trump. Och Bush gjorde absolut inte så. Så att det sitter i ideologin. Det är liksom hatet mot den konservativa ideologin. Det är där liksom svartmålningen sitter.
Mm. Skulle du säga att det beror på att Bush var mer traditionellt konservativ som gjorde att han inte hade en lika stor fanskara, eller precis, att han inte hade en lika stor fanskara i Sverige som Trump har lyckats?
Nej, jag skulle säga att det berodde på tekniken. Alltså det fanns inga sätt för svenska på den tiden. Om man var en nörd som jag var, det gick ju. Det var inte så att det inte gick. Och var man liksom ung på den tiden så kunde man internet ganska bra. Medan de som kanske var lite äldre inte kunde det, utan de läste tidningar. Sådär. Så att det var mycket svårare att bryta den svenska media-ekokammaren. Idag är det väldigt enkelt. Det är bara liksom öppna telefonen. Liksom. Men då var det svårt. Folk visste inte att man kunde göra det. Och folk förstod inte liksom varför behövs det liksom. Så att det var mer att liksom världen var mindre på grund av att tekniken var inte lika utvecklad och folk var inte lika vana vid internet som man är nu.
Just det. Och då har vi jämfört Bush och Trump och lite och dina böcker lite som person. Jag tänker också, ser du några, om man tittar på första valet som Bush blev vald och det valet som precis har varit, alternativt valet 2016, men framförallt kanske valet som nu varit, ser du några likheter mellan valen?
Ja, alltså det finns ju likheter och likheterna är ju liksom problemen som har kommit efter valdagen. Valet år 2000 tror jag att det var den 8 november, nu var det den 3 november. Men i båda fallen så var det mycket överklaganden. Förloraren gnällde på att han hade förlorat. År 2000 så var det Al Gore, demokraten, som menade att nej, men det här stämmer inte. Jag vann, eller Bush vann i alla fall inte. Och jag ville omräkningar, då var det Florida som var en swing state. Florida är inte det riktigt längre, men då var det i alla fall. Och då var det Florida, det satt i det om Al Gore skulle få de här 270 elektorsrösterna som är nödvändiga för att bli president. Och när Bush då vann Florida så tyckte Al Gore att jag vill ha omräkningar i olika distrikt. Och det var en månads lång rättsprocess av det där. I år så ser vi ju lite samma sak. Att Trump accepterar inte, utan han menar att det har varit fusk och lite här och var, och inte bara en delstat i Trumps fall, utan över hela landet och sådär. Så att den likheten finns, utan tvekan.
Skulle du säga att låg det något i antingen anklagelserna eller om man säger så här, låg det något i anklagelserna vid valet 2000 som Al Gore drog upp? Det vill säga, jag vet att det finns mycket idéer om att Jeb Bush var en guvernör eller i Florida då.
Han var guvernör.
Precis, jag vet att det finns. Det är ju en av liksom de stora farhågorna då liksom som man har lyft upp. Att, men ser du, fanns det någon legitimitet i det som sades?
Nej, det mesta var konspirationer. Alltså, det var ju idén om att Jeb Bush, för att han är guvernör så kan han fixa valet åt Bush, och för att pappa Bush hade tillsatt domare i högsta domstolen så kan de fixa valet åt Bush där. Och det här var ju demokraternas teorier, och det finns massa filmer från Hollywood. En film som heter Recount från 2008 tror jag, som handlar om valet 2000. Jag tror att det är, nu ska jag inte säga vilken skådis det var, men det finns mycket film och mycket såna här skildringar i efterhand där man menar då att det var fusk, Bush skulle inte ha blivit president. Och efter valet då, när högsta domstolen beslöt att avbryta omräkningsprocessen, så då var det ju väldigt många demokrater som absolut inte accepterade att Bush var president. Och man kom, och det här var innan 9/11-attacken, så att det var inte samma säkerhet. Så att när Bush skulle installeras så kom massa folk och bankade på hans bil och såna saker. Liksom. Skulle aldrig kunna hända idag, men det hände då i alla fall. Så jag menar, det var... vissa problem fanns, det är ingen snack om den saken. Men alltså, det är ju Al Gores läger och hans version av saken. Och det intressanta är ju att Al Gore själv, han arbetar ju väldigt effektivt för att alla röster inte skulle räknas. Han vill ju sken av att alla röster ska räknas, men han vill inte räkna till exempel militärrösterna, därför att de visste att han hade liksom, poströsterna från militären. Han visste att de stödde Bush, så han ville få sådana liksom att inte räknas. Så att inte så mycket i det fallet. Och gällande det här valet och Trump då, för att koppla till det lite kort bara, och så anser jag att Trump har inte vunnit, utan han gör samma sak som egentligen, som Al Gore gjorde då.
Just det. Skulle du säga, alltså, är det samma, ligger de nivåerna av legitimitet på de här liksom anklagelserna kring valet, skulle du säga att de ligger på ungefär samma nivå, att det är lika lite substans bakom?
Ja, det kan man säga. Men däremot så Trump gör ju det här mycket mer storskaligt. Jag menar, Al Gore, det handlade bara om en delstat. Och det kan väl ändå legitimera något slags försök ändå. Medan i Trumps fall så handlar det om 6 olika delstater. Så att Trump har ju ett mycket mer, det är ju mycket brantare uppförsbacke för Trump än det var för Al Gore.
En intressant fråga som kom från inskickade, eller ja, jag fick den i chatten från Anton, ja. En väldigt bra fråga. Finns det något val där fusk eller anklagelser faktiskt har varit giltigt i amerikansk historia, vad du vet?
Ja, men det finns det ganska många exempel, liksom i, speciellt i kongressdistrikt och sånt. Jag menar, förr i världen, då var det ju så att då fanns det ju ingen riktig öppenhet alls. Då har vi jättemycket öppenhet, både när det gäller valräkning och när det gäller liksom hur man kan granska olika processer i efterhand. Men förr i världen var det inte så. Och vi har ju de här baronerna i olika kongressdistrikt, inte minst, som har styrt jättelänge. Och där har det funnits fusk. Men i presidentval, alltså... Jag har inga tydliga exempel på det, men det finns säkert en del. Det kan du säkert göra.
Mm. Ja, intressant att säga det. Det är en sån sak att tekniken har ju liksom gjort nu att det är möjligt att fuska, men det är också möjligt att kontrollera allt minutiöst så liksom. Mm. Samtidigt som det finns vissa saker som, alltså vissa anklagelser går ju inte att mota sig mot, som jag vet Rudy Giuliani och vem det nu var mer i det här teamet har pratat om det här, att maskinerna har varit riggade av Kina och Maduro, eller vilka det nu var. Det var
någon, Venezuela, Maduro och
exakt.
Eller Chavez.
Chavez, ja. Just det. Det var diktator. Ja, men precis. Men det är ju väldigt svårt att, alltså, så jag menar, tekniken har ju fördelen att det är lätt att rösta och att det liksom så här, på ett sätt svårt att fuska, men samtidigt så kan anklagelser är ganska svåra att förneka när det gäller liksom tekniken i sig. Mm. Det är väldigt spännande.
Ja, tycker jag. Det är en lång diskussion, men ja, absolut.
Men exakt, ja. Jag tänkte på...
Men jag skulle ändå säga, bara för kort sammanfattat, så tekniken gör ju valen säkrare. Ja. Så är det. Det är säkrare än det var förut. Ja. Mm.
Och därför är det också... vad heter det? Det har ju också sagts av personer i cybersecurity-avdelningar och sånt där nu, tror jag. Som har varit tillsatta av Trump också. Personer med höger.
Ja, men Christopher Krebs till exempel, som ledde Homeland Securities övervakning, han tycker så. Men vi har ju också en stark anhängarskara till Trump då, som inte anser att Biden vann. Så jag menar, det finns ju två läger. Det är ingen snack om den saken. Men det är en väldigt lång diskussion, som jag vet inte om vi ska djupdyka den.
Nej, men exakt. Ja. Men en intressant punkt på det bara. Har du någon bild av vad... alltså den gruppen liksom, hur de kommer förhålla sig till X eller Y, vad som än händer nu liksom.
Jag skulle tro alltså att de flesta kommer nog att anse att om nu valresultatet blir bekräftat, att Biden vann illegitimt. Tror att det kommer de att hålla fast i. Och jag menar, det var ju likadant 2016, då var det, jag tror att det var 43% av demokraterna ansåg då att Donald Trump hade vunnit illegitimt. Och de hade ju The Resistance, som även Hillary Clinton anslöt sig till då de ansåg att valet var riggat av Ryssland och Donald Trump är inte legitim president. Så att de här historierna, de brukar få fäste. De fick fäste år 2000, som jag sa. De fick fäste 2016 och... de kommer nog få fäste i år också då. Mm. Och hålla i sig ett par månader och sådär. Sen tror jag att mycket kommer att ebba ut. Men det kommer absolut finnas en kärna som alltid kommer att tro så.
Just det. Om man då säger att det här valresultatet blir godkänt och det blir Biden som blir president i januari. Vad skulle du säga blir den liksom största förändringen som det här innebär för USA?
Ja, nej, men det, alltså, i första hand så innebär det att man kommer styra bort från de här konservativa idéerna som jag tycker är väldigt bra med Donald Trump och med republikanerna överlag. Jag menar, Biden har en helt annan syn än republikanerna har. Det är inte bara Trump, utan det är republikanerna på utrikespolitik och hur man ska hantera utmaningar i världen. Han har också en annan syn på vad det innebär att vara president för ett amerikanskt folk. Republikaner ofta synen på att amerikaner kan styra sig själva och de kan ta eget ansvar. Medan demokrater har en lite mer europeisk syn på att vi måste styra upp, vi måste diktera och så. Så att det kommer ju vara de tydliga skillnaderna då. Och om man ska ta utrikespolitiskt, det som bekymrar mig mest, det är dels lite grann Kina. Men Kina tror jag ändå att för demokraterna har... De har också en ganska skarp ton mot Kina. Nancy Pelosi, som är Speaker of the House, demokrat då, kvinna 80 år gammal. Hon är väldigt kritiserad då av alla konservativa. Men hon har historiskt haft en tuff linje mot Kina. Det är inte så många som vet det, men hon har varit väldigt kritisk till Kinas brott mot mänskliga rättigheter och sådär. Så att demokraterna har ändå en... De är inte Kina-vänner, demokraterna. Man kan anklaga Biden för att vara mjukare än Trump och att han var, när han var vicepresident under Obama, att han var alldeles för mjuk mot Xi Jinping till exempel. Men i demokraterna som parti så finns det ändå Kina-kritiker. Det är viktigt att komma ihåg. Men däremot är jag mer bekymrad över Iran. Därför att Iran var ju då det land som egentligen Obama-administrationen, när ju Biden var vicepresident, la sig platt inför och som Trump satte till hårt mot. Och utrikespolitiskt så tror jag att det är det som bekymrar mig mest, att man ska på något sätt lägga sig platt för Iran igen.
Vad tror du att det kan resultera i, att man lägger sig platt för Iran?
Ja, men alltså det som hände när Obama var president, det var att det här avtalet de har slöt med Iran då 2015 för att på sikt förhindra Iran från att skaffa kärnvapen. Det gjorde att Iran kunde bli rika, man kunde bedriva terrorism i regionen och det gjorde man för fullt och man var ett hot mot hela regionen på ett helt nytt sätt. Trump rev upp avtalet och införde hårda sanktioner och... Ja, Iran är inte ett hot idag på samma sätt på grund av det Trump har gjort. Så jag menar, problemet är att vi kan få en ny hotbild helt enkelt. Och ja, det är den frågan.
Jag har en fråga som har kommit in från Erik som knyter an till det här lite. Och det är frågan om vissa bävare liksom är oroliga för att ett inbördeskrig inte ligger allt för långt borta i USA. Vad tror du om de tankarna, de idéerna?
Jag tror att det hade blivit mer inbördeskrig om Trump hade vunnit, för att demokraterna och de här antifaktivisterna är galningar, så att det hade blivit värre då. Men nej, alltså ett inbördeskrig bokstavlig bemärkelse, det kommer inte att ske. Men däremot så, jag menar, USA är djupt polariserat. Man har varit det i 30 års tid och nu är det värre än någonsin, så att nationen är splittrad och det märks ju, men inbördeskrig, det är att ta i alltså.
Man kan ju säga att det är någon form av media inbördeskrig som sker, men det sker på bred front överallt kanske. Vad skulle du... Jo, men om man säger att Biden vinner, eller så här, Biden blir president, Trump inte president, vad tror du blir Trumps nästa steg?
Ja, det vet jag inte, men alltså jag tror att han kommer hålla sig kvar i rampljuset, kanske twittra kommer han att göra, kanske starta ett mediebolag, kanske, ja, jag vet faktiskt inte, men alltså det pratas ju också om att han kanske vill kandidera igen 2024, så att han kommer att finnas kvar i alla fall i rampljuset. Sen får vi se hur länge hans parti hänger med och liksom vill vara kvar i hans sfär, men han kommer att finnas kvar, det tror jag.
Spännande. Det finns ju liksom idéer om att det var därför han ställde upp från början, vet jag, vissa pratar om, just för att kunna starta en kanal eller något sånt, för att han har velat in i mediebranschen väldigt länge. Vad tror du om de idéerna?
Ja, han kanske hade den idén 2014-15, men sen när han vann, då ville han ju vara president. Så att jag tror att har han siktet inställt nu så är det på att bli president igen. Det måste vara målet med att skapa mediekanal, skulle jag tro.
Vad skulle du säga är hans eftermäle som president? Vad kommer vara de stora sakerna som han kommer bli, de stora bra sakerna kan man säga?
Eller, ja, alltså i mitt tycke de stora bra sakerna, det är att han går emot den här identitetsvänstern, och han har gjort det på ett väldigt orätt sätt. Han har inte varit rädd för att konfrontera. Jag menar, det klassiska i Sverige, det är ändå Greta Thunbergs tal inför FN när hon var jättearg och liksom... Alla har sett det här talet, klippet, liksom, hon skämde ut Sverige egentligen, tycker jag då. Och Donald Trump, han liksom twittrade, det här verkar vara en väldigt snäll och fin person, skrev han ironiskt. Jag menar, han var inte rädd för att säga vad han tyckte. Nej. Och hon höll också ett annat tal, då twittrade han att, hörni, vill ni köpa plastsugrör av mig? Jag säljer det via min liksom sajt. Så jag menar, just det här att han är rak på, han säger vad han tycker och han vågar konfrontera sådana här ämnen som är tabu nästan på andra håll, inte minst här i Europa, det tycker jag är jättebra. Och jag kommer ju minnas för det, att han gör sådana saker.
Just det. Om man säger rent policy, eller så här, tror du att det finns en risk att det som sker nu kommer att överskugga allting i hans eftermäle?
Risken finns på kort sikt. På lång sikt så tror jag nog att man ändå kan göra skillnad och säga att okej, efter valet så accepterade han inte valresultatet, men det intressanta är hans presidentperiod. Så på kort sikt, ja, men kanske inte på lång sikt.
Just det. Jag håller ju med otroligt mycket om, alltså det var ju poängen varför jag gillade honom var mycket på grund av hans orädsla för identitetspolitik, alltså för identitetspolitiken och liksom vänstern i den mån. Men om man säger rent policymässigt, vad skulle du då säga? Eller så saker han har gjort, vad blir hans eftermäle i policies och saker han har genomfört?
Nej, men jag skulle säga att hans America First-politik, alltså utrikespolitiskt, har ändå varit att inte lämna världen som sådana som Fredrik Reinfeldt och andra anser att han har gjort då, men snarare att på något sätt engagera sig i världen med balans och inte låta sig själv, inte låta USA bli överkörd av omvärlden, av Kina och sådana länder. Så jag menar, jag tror att det är väl en del av hans policy då, som han kommer blogg och kommer för, och Make America Great Again och så.
Just det. Och på tal om Kina, vad ser du, om man säger, Trump har ju varit väldigt, eller så här, många vill ju att USA ska vara den här liksom ledaren i, alltså någon form av moralisk stormakt i alla fall så. Och då behöver man inte prata om att man går in i krig eller sådär, men liksom vara någon form av föregångsland på olika sätt. Jag tror att vänstern och högern har nog ofta olika idéer av vad det innebär, men vad skulle du säga, tror du att Biden kommer hålla kvar vid liksom stolt USA som en stolt nation över sig självt, eller finns det en risk att det blir ett steg ifrån det med Biden som president?
Ja, så jag tror att han kommer att vara stolt över USA. Det tror jag att demokraterna är. Men man är stolt över olika saker. Det är det som är skillnaden då mellan demokraterna och republikanerna. Jag menar, republikanerna är stolta över nationens ideal. Att det är en nation som står för nationellt oberoende, individuell frihet och att man var först i världen med att göra det. Det är det som republikanerna är stolta över. Så att när republikanerna pratar om patriotism, då menar man sådana saker. När demokraterna pratar om patriotism, då menar man att vi är först på månen och vi kan göra vad som helst och nu ska vi vara först med att bygga internationella institutioner. Så att man menar lite olika saker med det här. Så att jag tror inte att Biden kommer att liksom sluta vifta med flaggan och så. Det är ju ingen amerikan, va? Men han kommer att mena lite andra saker, så att det blir mer det då.
Just det.
Och där är ju jag då på den republikanska sidan mycket mer då. Därför att jag anser att republikanerna bär, alltså det unika med USA, det är att USA är en nation som i sina konstitutionella ideal varnar för faran med centraliserad makt. Och i princip menar att det finns inga andra hot som någonsin kommer att bli större. Idag har vi klimathotet, förr i tiden hade vi andra hot, handelsunderskott och så här. Men hotet, alltså från ett konservativt perspektiv i alla fall, det är ändå att centraliserad makt är alltid det farligaste hotet, och det är republikanerna som står upp för det på ett sätt, så att det är det som är en del av den här amerikanska liksom exceptionalismen utifrån ett republikanskt perspektiv då.
Just det. Och angående den exceptionalismen, vilka är det största hotet mot den exceptionalismen idag skulle du säga? Är det Kina eller är det demokraterna eller är det...
Ja, det är inte demokraterna, det skulle jag aldrig säga. Även om jag inte tycker om dem så skulle jag inte säga så. Men alltså utrikespolitiskt så är det ju Kina på sikt. Jag menar, Kina är det enda landet, det kom ju en rapport nyligen om, som kan hota USA militärt på sikt och ekonomiskt också. Just nu är det inte så, men på sikt så är Kina det stora hotet, externa hotet. Men inifrån, då är det väl ändå den här vänsterkulturen på något sätt som inte har den här konstitutionella hotbilden. Jag menar, det var länge sedan som Storbritannien var ett hot mot USA. Det var länge sedan som vi hade de här tydliga totalitära diktatorerna, Hitler och Pol Pot, alla de här. Det var länge sedan och ingen minns dem längre. Mm. Så att inifrån kan man nog tänka i USA då, att det finns viktigare saker att engagera sig i. Klimathotet och liksom sjukvård, alltså sådana här frågor som är viktiga. Det är ingen snack om den saken. Men på något sätt så kommer man kanske i den processen att trolla bort det här unika med USA. Alltså det unika där man då varnar för faran med centraliserad makt. Så att jag tror att hotet är väl den här mjuka socialiseringen av USA inifrån.
Just det. Och om man säger så här, republikanerna är den här fanbäraren av den här exceptionalismen och de som kanske enligt många här är den som står för det, USAs stolthet på det sättet. Ja. Men skulle du, vad tror du händer med republikanska partiet nu i efterdyningarna? Jag vet inte om det blir några efterdyningar efter Trump, men vad tror du har hänt eller händer med det republikanska partiet i framtiden?
Jag tror inte att det kommer hända så mycket, men när republikanerna kommer att förbli republikanerna, oavsett om Trump ställer upp 2024 eller om han inte gör det, så det kommer vara lite bråk nu om valresultatet, men republikanerna är ju partiet som bygger sin politik på idéer. Alltså demokraterna är det parti som samlar människor med massa olika idéer. Republikanerna är ett brett tält, men i grund och botten så tror man på samma idéer. Och de kommer fortsätta vägleda partiet oavsett vem som blir partiledare egentligen. Så att jag menar, partiet som sådant, visst, man kanske kan förlora lite makt ett tag, men partiets grundidentitet kommer inte förändras.
Just det. Men skulle du ändå säga att de har haft en förändring nu på 4 år, att det liksom skedde någonting under Trump där republikanska partiet blev något lite annorlunda?
Nej, inte så mycket. Då hade jag nog inte stött Trump. Utan jag menar, de förblev fortfarande trogna till liksom nationens ideal. Jag menar, synen på det jag berättade om, konstitutionen och synen på att USA har en exceptionell roll i världen. Den förblev under Trump. Sen bytte man kanske lite taktik och lite strategi och ändrade fokus lite grann. Men grundidéerna finns kvar. Så att, nej, inte så mycket. Nej.
Just det. Och om man tänker, om man ser, om man tittar nu då på framtiden och republikanska partiet, har du någon, jag vet inte, projektion eller någon idé om vem som är en het kandidat för 2024? Antingen som du tycker eller som du tror på.
Nej, men alltså Donald Trump är ju den hetaste kandidaten såklart inför 2024, men det finns ju andra namn också, så att ja, vi får se. Nikki Haley är ett namn då, men det finns många andra också.
Har du någon favorit utöver Trump som du skulle säga?
Nej, jag har inte det. Alltså man måste vänta. Det är alltid lätt att 4 år i förhand säga att jag vill ha honom eller jag vill ha henne. Men alltså, nej, det har jag inte. Vi får se vilka som är intresserade där 2024. Så att, men ställer Trump upp så tyder det ändå mycket på att jag kommer att stödja honom. Men man vet aldrig. Man får se då.
Nej, just det. Vad skulle du säga? Om vi säger, jag tänker att vi kan börja knyta an lite till Sverige nu också. Och komma in lite på konservatismen som tema. För att om man säger... Republikanska partiet är liksom det konservativa partiet i USA. Vad har vi, alltså min bild är att det är en väldigt liten procent av svenskar som förstår sig på eller som ens vill förstå sig på det republikanska partiet och deras värderingar och deras åsikter. Vad tror du är grunden till det? Om du nu också tycker att det är så.
Nej, men det är så här. Nej, men det beror på att vi i Sverige lever lite grann fortfarande i en bubbla. Vi tror att vi vet vad som är bäst för världen. Vi tror att vi vet hur man ska få konflikter att ta slut. Jag menar, kalla kriget, vi visste med all säkerhet att diplomati var bästa vägen. Vi tyckte inte om Reagans konfrontation eller Margaret Thatchers konfrontation. Så att vi tror oftast att vi vet bäst. Och då blir det ju lätt så att vi tror att eftersom republikanerna skiljer sig mer från oss än demokraterna gör, att självklart så är republikanerna de galna och demokraterna de sansade. Men när man liksom granskar saker lite närmare så är det ju inte så. Jag menar, jag kan tycka att nu så kan vi ändå säga att Sverige håller på att förändras. Jag menar, vi har inte haft konservativa värderingar som har styrt svensk politik alls de senaste årtiondena. Jag menar, idag har vi problem med brottslighet och sådana saker. Och vilka är i USA som har konfronterat brottslighet och sånt? Det är republikanerna. Så jag menar, det kan ju finnas saker att lära därifrån. Och jag tror att vi är i ett skede idag i Sverige där det finns ett oerhört sug efter konservatism, efter svar som andra partier och andra ideologier inte har gett på en ny form av problem som vi har fått då i Sverige. Och republikanerna har ju svaren på väldigt många av de här problemen. Och det är en sån här sak som jag tror att vi håller på att öppna ögonen idag inför det. Liksom.
Det är lite spännande. Det känns nästan på ett sätt som att vi byter lite. USAs liksom vänsterfalang har fått lite mer av liksom, Sverige på ett sätt. Medan det känns som att högerfalangen i Sverige har fått lite mer av USA på senare tid. Det är kanske i och för sig bara ett uttryck för en polarisering och att allt. Det vidgas liksom.
Ja. Nej, men det var en bra beskrivning tycker jag.
Men vad skulle du säga att Sverige främst har att lära då av konservatism i USA genom det republikanska partiet?
Ja, vad Sverige har att lära, alltså vad vi som konservativa i Sverige har att lära skulle jag snarare vilja prata om. Och det är väl att... Alltså att våga konfrontera, alltså att våga vara, inte aggressiva, men ändå liksom gå emot på något sätt det här lite grann vänsterliberala etablissemanget. Men framförallt också det här med idéer, alltså att det finns idéer man kan tro på, som fungerar och som kan bära samhällen över tid. För det är verkligen det som är republikanernas kärna. Det är lätt att man liksom trollar bort det när man bara tänker på republikaner, de är för vapen, de är mot aborter. Men i grund och botten så finns det filosofi, alltså samhällen byggs bra. Om det finns ett starkt civilsamhälle, om det är starka individer, om det är starka familjer. Och om man har den här strukturen, tro på frimarknaden och så, det är så man bygger ett bra samhälle i grunden. Och sen så får man tackla de problem som ändå finns i sådana samhällen också, på sidan om. Och man ska tackla de problemen, men man måste först inse vilken grund som måste läggas. Så jag menar, det tror jag att det är väl det som vi kan lära i Sverige då, att det finns en samhällsgrund som är bra rent objektivt och den måste man lägga. Sen kan man på något sätt tackla de här problemen som vänstern alltid pratar om, liksom välfärd och sociala frågor och så.
Just det. Ja, jag funderar på jag kom, en återgång till det liksom pågående valet, en snabb fråga angående vad du tror, det är väl svårt att säga vad som kommer hända i Georgia och så vidare som står och väger nu, men vad har det för betydelse valet i Georgia? För att just nu så är det ju en omräkning och det kommer egentligen handla om vem som får majoritet i ett av de två husen.
Ja, alltså precis. Ja, alltså, omräkning, det är ju ett runoff-val i Georgia och det hålls den 5 januari och ja, om demokraterna tar båda de här senatsplatserna som står på spel, då kommer demokraterna att styra senaten och då kommer demokraterna kontrollera både Vita huset, presidenten och de två kamrarna i kongressen, senaten och representanthuset. Så att jag menar, för demokraternas del så är det jätteviktigt att man vinner och på samma sätt så är det väldigt viktigt att David Perdue och Kelly Loeffler som de här republikanska senatorerna heter, det är väldigt viktigt för republikanerna att de behåller makten, för då har man ju en slags bromspedal då för att kunna bromsa alla de här galenskaperna om man anser att Biden kommer att göra om han inte bromsas in då, så att säga. Just så det. Att det är det som står på spel där. Så att, ja.
Spännande. En återgång till filosofi och konservatism. Jag tänkte så här, om har du någon person som har, alltså du sa Jefferson var den första du hittade, men har du någon som enbart har ägnat sig åt filosofi som du har liksom som en förebild, alltså som kanske inte var signatör av Declaration of Independence eller sådär? Och vem är det i så fall?
Nej, men alltså Jefferson är en politisk filosof. Han är ju liksom filosofen bakom det amerikanska projektet, så att det är Jefferson och det är ingen annan egentligen. Just i mitt fall.
Vad skulle du säga är de liksom de största, det bästa med som får dig att gilla Jefferson liksom?
Ja, det är alltså, nej, men det bästa med Jefferson det är att dels var han otroligt bra på att skriva. Han skrev helt fantastiskt. Han kunde formulera problem och lösningar på problem på ett filosofiskt och på ett väldigt charmigt sätt, tycker jag då. Men jag menar, han är ju den som drev de här grundidéerna att faran med centraliserad makt är alltid det värsta. John Adams, som vi var inne på det förut, du och jag, vi pratade lite grann om. Nej, det var det med Anton kanske, jag minns inte.
Precis, jag tittar också på den serien nu.
Ja, just det, som hade sett den här tv-serien om John Adams då, som var USAs andra president, Jefferson var nummer tre. Han var ju mer inne på att vi ska ha en stark centralregering och vi måste ha liksom industrier och sådana saker, eller inte industrier, men banker och sånt, en centralbank. Medan Jefferson var emot allt sånt, därför att han ansåg att där har vi liksom den centraliserade makten. Så att det fanns ju filosofiska skillnader, så att Jefferson var verkligen den som var liksom fackelbäraren mot centraliserad makt och den som stod upp för individuell frihet också, tillsammans med James Madison, hans lärjunge. Så att det är väl det i Jeffersons filosofi som tilltalar mig mest. Och även det här synen på nationellt oberoende, alltså att nationen är grunden för att värna de liberala idéerna. Alltså du kan inte värna individuell frihet, liksom ett tryggt civilsamhälle och marknadsekonomi utan en stark nation och en nation som är väldigt definierad mot andra nationer. Det är också en sån här idé som finns inom hans filosofi och som är en del av den här republikanska konservativa filosofin och som skiljer den mycket från liberaler här i Sverige och Europa. För att här tror man också, om man är liberal då, på marknadsekonomi och på privat ägande och individuell frihet, men man kopplar bort det från nationens betydelse för att på något sätt hålla de här rättigheterna eller principerna vid liv, så att säga då.
Just det. Skulle du säga att vi saknar liknande personer i historien i Sverige som har legat till grund för våra idéer?
Ja, det gör vi. Min sagt.
Det skulle finnas inom socialdemokratin, antar jag, som är stark i Sverige, så finns det väl möjligtvis något som skulle motsvara.
Ja, det ska vara där då, på fel sida då. Men,
exakt,
men visst.
Exakt. Om man säger så här. Du har ju fått liksom större uppmärksamhet på senare tiden och förutom din podd och dina krönikor också fått skriva. Du har skrivit artiklar i Aftonbladet, Expressen, flera tidningar, va? Och även varit med i flera intervjuprogram. Inrikesbyrån heter, eller utrikesbyrån
utrikes.
Heter
den. Mm.
Just det. Och jag tänker så här, lite så här generellt, vad har dina upplevelser varit av att vara med där?
Nej men alltså det var ju lärorik såklart, det var ju mest inför valet och den 3 november det har varit inkallat som någon slags ja, alltså Trump-anhängare var väl det jag presenterade som, och jag menar, jag skulle definiera mig själv så mycket mer än en Trump-anhängare, jag menar mitt intresse i USA och det jag berättat om nu då, men ja, författare och allt möjligt, men Trump-anhängare, det var därför jag varit inbjuden, så att då fick jag försöka förklara och försvara Trump och så, men det var lärorikt och det var intressant, och jag tycker ändå att det är kul att svensk media, som jag är väldigt kritisk till, jag menar, i båda mina böcker så beskriver jag verkligen hur undermålig jag anser att det svenska USA-rapporteringen är, och då i synnerhet då, därför att de aldrig tar in någon som kan förklara republikanernas perspektiv. Nu tog de in mig, och inte bara mig, och utan en del andra också som var republikaner. Och det tycker jag är helt nytt i svensk media när det kommer till liksom amerikanska presidentval. Så det är jag väldigt glad för. Så att det var väl den positiva upplevelsen av det hela då.
Just det. Spännande. Jag har en fråga från en som har skrivit här i chatten som knyter an till det. Men vad skulle du säga, hur skulle du säga att ditt stöttande av Trump och din medverkan i media har liksom påverkat dig som person? Eller som, ja, både och.
Ja. Ja, som person inte så mycket, alltså jag är likadan som jag var innan, men däremot så, jag menar, man har lärt sig lite grann och man har fått se hur det fungerar och sådär, så att det har varit kul och så, och framförallt viktigt, för vad jag vill är på något sätt att få fram de här konservativa principerna, nu har jag inte utvecklat dem så mycket här och nu, men alltså jag tror verkligen att vi i Sverige, vi i Europa, vi står inför ett paradigmskifte, vi har helt nya utmaningar nu som i mångt och mycket har att göra med massinvandring. Och inget annat parti, eller inget parti rättare sagt, har tagit det här på riktigt allvar i Sverige. Ingen ideologi framförallt, det finns ju partier som kanske har gjort det, men ingen ideologi har på djupet konfronterat det här. Och jag tror att svaren finns i konservatismen. Och jag menar, jag tycker att det är bra på något sätt att en konservativ röst kan komma fram, oavsett om det är jag eller någon annan, på ett bredare sätt, för det är helt nödvändigt. Och sen tror jag också att det finns en inom medier, och det finns ju på något sätt, det finns en marknad nu för de här konservativa idéerna, oavsett om man pratar republikanerna i USA eller bara liksom konservativa idéer i Sverige som inte har funnits tidigare. Så jag menar, det vore inte gynnsamt för dem i längden att hela tiden ignorera den här liksom marknaden som växer underifrån. Så att, ja, jag blir en del i den processen då kanske.
Mm. Verkligen. Jag tänker att ja, jag vet, någon form av USA-expert hade kanske varit en mer passande titel än bara Trump-supporter som vi snackar om.
Eller, men jag är Trump-supporter också, så det gör ja, ingenting egentligen. Men däremot, jag märkte ju när jag satt där, alltså väldigt många som skulle komma in och vara experter då. Alltså man kunde nästan höra att du har liksom, du har suttit och läst Wikipedia innan, liksom. Du kan ingenting om liksom, de här sakerna. Alltså ibland kunde man nästan höra så. Och jag var inne i en studio, då var det en programvärd, jag ska inte säga vem eller vilken kanal, men innan han skulle gå in i sändning så satt han så här med telefonen och liksom lyssnade på CNN. Så gick han in i sändningen i tv-studion och sa ungefär samma saker som man nyss hade hört. Jag menar,
ja, just det.
Ja.
Ja. Spännande. Ja, men så här, jag tänker att vi ska försöka gå vidare och ställa lite frågor. Folk som har några frågor. Ja. Vi har några i chatten, och så har vi några som har kommit upp i kommentarerna. Ska vi se. Och sen lite som kort så tänker jag att nu kör vi kör lite frågor nu, och sen så en kort segue efter det, och sen så går vi över på och kör några quiz, och sen så diskuterar vi de quizen lite. Okej, så om någon har en fråga så får man skriva till mig, så släpper jag in er här. Annars så frågar jag dem själv, helt enkelt. Så jag börjar uppifrån. Okej, okay. Då har vi Jakob Särnvall som undrar, vad har du för tankar om Konservativa förbundet?
Jag tycker att det är jättebra. Jag satt och funderade på vilka de, men jag vet vilka de är. Det är suveränt, jättebra. Jag menar, alla konservativa rörelser, vi har dem, vi har Oikos, vi har liksom de här nya initiativ som kommer. Det är helt nödvändigt. Och jag menar, man kan inte få en konservativ rörelse ensam. Ingen ensam person kan göra det här, utan utmaningarna som Sverige och Europa står inför, de är oändliga, och det behövs egentligen alla goda krafter. Så att jag är helt positiv. Och det var ju så här den amerikanska konservativa rörelsen byggdes upp också. Det är viktigt att säga det. Alltså, det var ju inte här är jag och jag ska bygga en konservativ rörelse, utan det var personer som kände att någonting är fel i samhället. Demokraterna som var allenarådande då, och framförallt liberalerna, även republikaner på den tiden var ju liberaler då, de blundar. inför att USA sakta går mot mer socialism, alltså att man undergräver de här konstitutionella idéerna om privat ägande, individuell frihet och sånt. Det försvinner sakta under våra fötter, och folk började reagera mot det. Milton Friedman, han reagerade mot liksom, ja, vi måste ha en marknadsekonomi som är tydligt marknadsbaserad, och vi har många andra som reagerade mot William F. Buckley, liksom intoleransen på universiteten, att det är bara liksom, de hackar ner på väst, de hackar ner på kristendomen, de hackar ner på individuell frihet till förmån för marxistiska perspektiv. Jag menar, det reagerade man mot. Man hade andra på 40- och 50-talet som var väldigt tydliga med att vi måste konfrontera Sovjetunionen, och vissa till och med innan andra världskriget var inne på att Japan kommer att bli ett hot. Så jag menar, det fanns de konservativa rösterna på helt olika håll, och sen på något sätt så knöt ödet dem samman, eller rättare sagt Ronald Reagan och Barry Goldwater på 60-, 70-, 80-talet, och det vart en politisk rörelse också. Men det började som enskilda röster, och jag menar, det är precis det som behövs i Sverige också. Så jag är jättepositivt egentligen till alla konservativa föreningar och individer som gör sig hörda.
Just det. Bra svar. Jag går vidare till nästa fråga.
Ja, gör det.
Från Alexander Melby. Ni var inne lite på Kina förut och USAs roll som supermakt. Tror du att Indien kan spela en roll som en supermakt och potentiellt stå emot Kina i framtiden?
Ja. Ja, och det, min favoritpresident och George W. Bush då i modern tid, han var ju den som började öppna upp liksom USA för Kina, eller för Indien på ett helt annat sätt. Jag menar, Indien hade varit allierad med Sovjetunionen tidigare under kalla kriget då, men USA började i början av 2000-talet att knyta närmare kontakter med Indien, och Obama byggde vidare på det, och Donald Trump också gjort det. Så att, och målet där har ju varit att man vill ha liksom världens största demokrati, att den ska stå mot Kina lite grann då. Världens största demokrati mot världens största diktatur. Så att ja, det tror jag, och jag tror att det är en väldigt amerikansk syn på saken också då. Mm.
Okej, och sen Erik har en fråga. Vad tror du är best case för USA de kommande åren, samt worst case? Och framförallt vill han anknyta till polarisering och dess konsekvenser.
Ja, så det bästa, om man ska börja där då, det är väl att man blir sams igen på något sätt. Men alltså det går inte att se att det ska bli så riktigt just nu, men det vore väl det bästa. Men det är ju en dröm, bara en tanke. Det värsta, det är ju att polariseringen ska fortsätta, och att den här enorma splittringen som inte bara är politisk utan även, och kanske framförallt kulturell, och det är det som gör den så svår att överbrygga, att den ska gå ännu mer splittrande, så att det liksom ska bli mer våld och att det ska bli mer utfrysning och sånt. Det vore ju värsta. Och från svensk perspektiv så vore det värsta om vi på något sätt tog hem det här hit. Så jag menar, det är viktigt för en konservativ rörelse i Sverige att se till att vi inte får samma polariserande klimat som man har i USA. Jag menar, är man vänster och höger så ska man kunna vara vänner med varandra i alla fall utan att bråka, även om man har politiska meningsskiljaktigheter. Det är av högsta vikt att Sverige och Europa liksom bevarar den här medborgarfärdigheten att kunna se skillnad på sak och person, för det gör man ju inte i USA. Så att worst case scenario är att det går värre åt det hållet, och vi i Sverige måste undvika att gå i samma fotspår då.
Just det. Vad skulle du säga krävs för att, vad ska jag säga, som du uttryckte det, bli sams?
Ja, så här i Sverige, för att vi inte ska bli så mycket mer ovänner än vi redan är, så krävs öppna debatter. Alltså att man kan prata med varandra, som du och jag gör. Nu tror jag att vi har ganska lika åsikter i mycket, men de här öppna debatterna tror jag är liksom A och O. Så man kan se att jag kan tycka så på grund av mina skäl och du kan tycka så på grund av dina skäl, men vi kan vara kompisar i alla fall liksom. Så att en öppen debatt tror jag är viktig. Och jag menar, USA har ju, där är man ju väldigt låst. Alltså är man vänster så följer man MSNBC helt och hållet, och man lever i deras bubbla. Är man konservativ så följer man Fox News, tänkte jag säga, men väldigt många följer bara Breitbart nu och Newsmax och de här. Men så att jag menar, där är man inlåst i bubblor på ett annat sätt, tror jag. Och vi i Sverige är ju inte riktigt det än, och vi bör nog göra det vi kan för att undvika det. Och därför är det ju positivt också att även public service släpper in andra röster. Därför att det blir ett sätt ändå att motverka den här annars ganska ofrånkomliga polariseringen, tror jag.
Just det. Du har ju nästa fråga från Anton här, som sådär får ställa den.
Ja, jag tänker följa upp på det här med media och USA. För det har varit under det här sedan 2016, skulle jag säga, att vänstermedia har rapporterat väldigt ofullkomligt. En del skulle kalla det fake news i den månaden kanske. Bästa exemplet är väl The Fine People hoax, att de inte tar med hela transkriptet i vad han sa om vit maktrörelser, att han kondemnade dem totally, som han sa. Vad tror du kommer hända nu? Alltså, det känns som runt valet att den sidan som inte släpper hela sanningen börjar röra sig mot höger nu när demokraterna börjar få makten, att nu blir det mer Breitbart och de som hela tiden pushar för valfusk och här och claim som inte är sanna men som de kanske inte bygger upp på. Vad tror du? Tror du kan man bli en skiftning i vad de här icke-kompletta nyheterna kommer komma ifrån beroende på vilka som styr eller vilka som sitter i lite huset?
Ja, så jag vet inte riktigt. Jag förstod inte exakt liksom kärnan i frågan. Men alltså, nej, alltså jag tror att jag tror tyvärr att alla nyhetsartiklar kommer att bidra till polariseringen. Den kommer att fortsätta och media kommer inte att ta ansvar, tyvärr. De har inte gjort det och ingenting tyder på att CNN kommer att bli mer tolerant mot konservativa och inget tyder heller på att till exempel Breitbart kommer att bli mer tolerant mot liberaler. Så jag menar, det grävs två olika skyttegravar just nu och alltså jag ser inte någon förändring av den utvecklingen riktigt, tyvärr.
Just det. Tack så mycket. Ja.
Har vi någon mer som vill ställa en fråga? Vi ska se, Niklas Törno har nämnt här att det var väl gamle Kevin Spacey som hade huvudrollen i Recount från 2008. Jag vet inte hur han...
Ja, det stämmer. Så var det, ja. Just det. Mycket, helt korrekt. Bra.
Just det. Då ska vi se.
Och det var ju bara en film, alltså det fanns ju jättemånga filmer som kom på den tiden som handlade om liksom valet 2000 och så här, så att det var inte bara en film utan Hollywood backade verkligen upp Al Gores sida på den tiden. Ja. Så att,
Man kan tänka sig att det kommer komma en och annan film om Trump den närmsta tiden.
Ja, jag hörde ju att om det är Obama som till och med ska vara med i någon slags Netflix-produktion som ska handla om Donald Trump. Och det känns ju inte jätte liksom, nej. Ja, inte jätteobjektivt.
Nej, precis. Nej, men toppen. Det har varit otroligt intressant och vi har lite kvar, tänker jag. Men jag tänker att vi går över till segmentet med Kahoot och kör en liten quiz på 10 frågor. Och sen så diskuterar vi och kommenterar frågorna lite efter det. Ja. Och då är det så här. Nu ska vi se, vi har i alla fall ett gäng. Men jag tänker så här att ni som inte har varit med och skrivit frågorna får också delta från styrelsen. Så jag delar min skärm. Så delar jag till början med ett historiskt quiz om.
Jag kan lägga in bara att de som vill vara med i quizet får gärna gå över till Zoom eftersom det är ungefär 30 sekunders delay i streamen. Då hinner man inte svara på frågorna. Så är ni intresserade av att hoppa in så kan vi pasta Zoom-länken i streamen där.
Och skriv gärna vad ni har för aliasen, tänker jag.
Exakt, så ni kan vinna lite.
Precis, för då är tanken så här att den som vinner quizet, det första quizet och det andra quizet kommer få ett exemplar av Ronis senaste bok om Donald Trump.
Ja.
Signerad och kanske med en liten hälsning.
Sure, visst.
Toppen. Då ska vi se, då tar vi, här har vi då delar jag den. Så nu kan ni se det här, va? Om en sekund så kommer en pin. Oh. Ser ni skärmen?
Länken till Zoom också då. Robin, hade du den? Jag kan pasta den i...
Ja, den ligger snart i... Ja, men den ligger ju lite överallt, ja. Vi ska se.
Ja, men jag har den här. Det är lugnt.
Ja. Toppen. Vi ser Fadel, Martin, Linus, ni är på väg in. Annars så, om vi inte får några spelare så går vi igenom det och så får någon i alla fall hoppa in och trycka. Så nu ska vi se här. Ah, Rise Expert, undrar om det kan vara. Martin och sådär, ja. Är det någon som, någon mer som är på gång? Kurt, oj, just det. Slusken. Ja, ni får skriva i chatten vad ni, vem det är som har vilket alias. Och som sagt, om det är någon som sitter i Facebook Live nu, så gå in i Zoom-fönstret för att ni kommer ha en otrolig nackdel. Frågorna kommer förmodligen vara svarade, besvarade när ni svarar dem. Erik har skrivit till mig. Jo. Okej, toppen. Då tänker jag att vi startar. Den. USA-quiz. Vem var den andra presidenten i USA? Ska vi se, är den andra presidenten med på de här bilderna här?
Det är han faktiskt. Mm-hmm. Alla namn, alla alternativ fanns på den bilden. Mm-hmm.
Schysst. Då hoppar vi vidare. Vi skulle i princip, vi skulle i och för sig kunna snacka lite kort om den frågan här direkt, om vi vill. Nej, vi kör vidare. Vi tar det efter i så fall. Så, 4 score and 7 years ago. Var någonstans höll Abraham Lincoln sitt ökända tal?
Det här borde väl vara allmän kunskap, va?
Jag tycker det i alla fall, men jag vet inte. Är det du, Robin, som har gjort de här frågorna, eller?
De här har Anton gjort. Anton har gjort de här.
Okej, okay, just det. Mm.
Jag har gjort nästa sen. Så där, ja. Så det var Gettysburg som var rätta svaret. Är det korrekt uttalat? Vem av följande är inte på Mount Rushmore? Och Mount Rushmore ser vi där då i en aning pixlig bild. Är det Lego-versionen av Mount Rushmore där? Andrew Jackson. Donald Trumps favoritpresident, va?
Ja, jag tror det.
Vilken president blev skjuten under sitt tal, men fullföljde talet ändå? Det är starkt. Fem svar har vi sista. Theodore Roosevelt. Vi har Martin i ledning. Vem är den enda president som suttit 2 icke-efterföljande mandatperioder? Har du koll på den, Ronny?
Ja.
Jag har ett hum.
Man kan ju se på bilden, så vi är lite underlättning om man har koll.
Grover Cleveland. Precis. Och Martin, fortfarande ledningen. Hur många amerikanska presidenter har frivilligt avgått från sin position?
Inte han.
Tips. Det var bara en som hade rätt där. Det var till lika svaret på frågan, en person. Vilken av dessa presidenter har inte blivit lönnmördad? Inte blivit lönnmördad. Och det är väl tre till antalet, va? Om jag inte har fel.
Jag tror det. Och personerna som inte har blivit lönnmördad, det finns en ganska intressant historia om den personen också.
Är det fyra som har blivit lönnmördade faktiskt? Det är tre alternativ och sen John F. Kennedy har det också på bilden.
Ja, just det. Okej. Okay. Och skjuten är ett gäng fler. Är det Gerald Ford, precis. Vilket val var det första som avgjordes genom USAs representanthus? Det vill säga genom att de röstar då, för att det har varit så jämnt.
Att de beslutade, de tog beslutet i representanthuset istället för elektoralrösterna.
Just det.
Ja, man lite längre. Man kan, om man är riktigt snabb på att googla kanske.
Ja. Valet 1800. Martin leder fortfarande. Vilken president satt hela fyra mandatperioder? En liten lurig bild här. Ja, i anslutning till andra världskriget. Sista frågan med Martin i ledning. Från vilken president har Donald Trump tagit sin slogan Make America Great Again? Där, Ronald Reagan. Ska vi se. Rörskägg. Alex. Nära. Martin. Snyggt.
Snyggt.
Tidigare vice ordförande i föreningen.
Okej.
Vill Martin säga något? Så får du det. Men i vilket fall så Martin, du, i och med det här så kommer då en bok att skickas till dig från föreningen och från Ronny.
Hallå?
Tja, det är Martin.
Tjena.
Tja.
Roligt quiz.
Ja.
Och tack så mycket för en intressant föredrag.
Ja, men tack själv. Jag menar, du var ju väldigt kunnig om det här. Så att du måste ha ett intresse sen. Så
det var några chansningar måste jag
säga. Okej. Ja, bra jobbat i alla fall.
Ja, tack.
Vi ska se hur man hittar ut. Du hade någon kommentar, vet jag, på en fråga där, angående de som...
Jag har glömt vad det var. Det kanske var att Gerald Ford var också utsatt för ett attentat, och han har ju inte blivit, liksom, han var inte lönnmördad, men han var utsatt för ett attentat.
Just det. Just det. Och sen hade vi, ja men som sagt, Gettysburg på Abraham Lincolns tal.
Mm.
Vem var det som inte hade varit på Mount Rushmore?
Det var väl, jag minns inte vilka alternativen var, men
det var Andrew Jackson, ja. Just det. Har du något inspel på Andrew Jackson?
Han blev väldigt lätt demoniserad för att det var han som utrotade indianerna där på 1830-talet och så där. Men han hade ju många likheter med Donald Trump också. Han var väldigt impulsiv och han var inte rädd för att säga det han tyckte, liksom. Så att den likheten finns ju mellan Trump och Jackson.
Just det.
Men jag skulle säga att Trump har också likheter med Theodore Roosevelt. För Theodore Roosevelt var visserligen väldigt beläst, det är inte Trump på samma sätt, men Roosevelt var också den här liksom stora personligheten. Alltså hans person, liksom, det var ju han som höll det här talet och som han var skjuten och sen fortsatte han hålla talet, i alla fall Theodore Roosevelt.
Ja, just det.
Och han, jag menar, han hade den här, han sa vad han tyckte och han tyckte också att vi i USA är bäst och såna saker. Så jag menar, där har vi också likheter med Donald Trump. Så att Donald Trump är, som jag skriver i min bok, en synnerligen amerikansk president på så vis att han står i en tradition som väldigt många andra amerikanska presidenter också har stått i, så att säga. Då.
Mm. Just det. Och för att snabbt säga, så Alex som kom tvåa till exempel och några till, så kör vi ett quiz till. Vi ska bara kort kommentera några av frågorna, tänker jag. Här Grover Cleveland, var det som satt två perioder? Du får spela in, Ronny, om du vill ha något på det.
Det där kan jag inte svara på. Var det bara en som har gått? Det var Nixon, då, antar jag.
Just det. Det stämmer.
Sen har vi också James K. Polk. Han satt ju också bara en presidentperiod där på 1840-talet. Men han kanske inte avgick. Men han sa, jag ska bara sitta en period i alla fall.
Ja, just det. Det är lite som Biden har sagt ibland nu.
Ja.
Men oklart om det är så ändå. Just det, Gerald Ford nämnde vi. Vilket val? Är det här något som du känner till?
Ja, det måste vara 1800 när Thomas Jefferson då vann.
Just det. Och vad berodde det på? Var det för att det var så jämnt eller var det?
Nej, men det har vi gjort så. Det här var ju innan liksom. Det här var ju egentligen, vad ska man säga för någonting, det första riktiga valet. Därför att övergången mellan Washington och John Adams, det var mer ett efterlämnande till en person som tillhörde samma parti eller samma fraktion, ska man säga då, federalisterna. Jefferson stod för något helt nytt och det var ett helt annat, liksom, en helt annan situation. Och det var mycket kohandel där med Alexander Hamilton och Aaron Burr och de här tidiga gestalterna. Så att, ja, lång historia, men...
Det är så intressant. Jag läste att enda andra valet som har avgjorts på samma sätt var valet 1824. Kanske är en svår fråga, men vet du någonting om det valet?
Det måste ha varit John Quincy Adams, skulle jag tro, som var president då. Men nej, det kan jag inte detaljerna om.
Okay.
Och sen har vi vem som satt hela fyra mandatperioder. Det var ju Franklin D. Roosevelt i anslutning till... Andra världskriget var det väl?
Ja, och depressionen och allting. Liksom. Jag menar, det finns ju i konstitutionen, så den som satt där exemplet, man ska bara sitta två mandatperioder, det var George Washington, den första presidenten. Och efter honom så följde alla hans exempel, men inte för att det var en lag, utan för att han var liksom nationens stora fadersfigur. Utom då Franklin Delano Roosevelt som ville sitta längre. Sen så införde man ju, nu har jag glömt vilket konstitutionstillägg det är, men republikanerna införde, vad sa du?
22.
Okej, okay. Republikanerna införde ju regeln att nu får man inte sitta mer än två.
Just det.
Ja, man säger väl att George Washington hade väl kunnat sitta hur länge han hade velat egentligen.
Att ja, var ju... och hans storhet var ju att han överlämnade makten. Det var ju liksom det som fick republiken att rulla och liksom de här unika, på den tiden unika idéerna att fungera. Från brittiskt håll så trodde man ju, ja men Washington det är en ny kung bara, Amerikas nya kung. Men det var ju inte så för att han frivilligt övergav sin makt då.
Mm.
Spännande. Och sista tionde frågan var vem som Trump har tagit sin slogan Make America Great Again.
Reagan måste det vara.
Reagan, ja, precis. Mm. Och det är ju en slogan som, vad jag vet, har använts fler gånger. Jag tror att i alla fall Clinton sa något i den stilen.
Ja, jag tror det är många presidenter som har sagt sådär. Så att, ja.
Just det. Men det är ju nog just nu är det i alla fall Trump som har liksom tagit ägandeskap över det, känns det som. Eller han liksom personifierade. Ja, men då tänker jag att vi går vidare på sista quizet också. 10 frågor. Lite mer kopplade till valet. De har vi upp. Vänta. Stop share. Så. Play. Host. Nej. Det här är så knepigt här. Så. Nu. Okej. Okay, och så delar jag skärmen här nu. Så får folk ansluta till den. Så, där har ni gamepinnen. Ska vi se, då tänker jag Martin får gärna vara med och spela, men jag tänker att vinna boken får någon annan göra.
Fast skulle Martin vinna då, så kan han ju få min andra bok, den om Bush också.
Det är sant. Ja, det är sant. Oj, nu ska vi se. Ja, precis. Och om man då aspirerar på att vinna, så får man skriva vad sitt namn, vem som har vilket namn helt enkelt, i någon chatt eller messenger till mig. Så kan vi spåra det. Sur förlorare. Då tänker jag att vi hoppar in om ingen protesterar. Då kör vi. Och det här är då relaterat till val i närtid lite mer. Vem fick flest unika röster i presidentvalet 2016? Nej, vad fan. Okej. Det här får jag spåra efteråt. Det verkar ha blivit fel i svaret. Men det löser sig. Det är under förutsättning att Kanye West inte vinner. Så hoppas vi att allt annat stämmer. Fan, alltså det här lär ju vara fel nu. Nej. Så vem vann USA-valet med flest elektorsröster? Kort om tid. Donald Trump. Rätt svar. Vilket är det minsta antalet elektorer en delstat kan ha? Som ni ser, 10 sekunder har ni. 1, 5, 3 eller 10. Rätta svaret är 3. Next. Kalifornien har flest antal elektorer. Hur många har det i antalet? 48, 55. Det gick fort. 55 är rätt svar. Vem uttalade följande quote? We had a good relationship with Hitler before he in fact invaded Europe. Come on. Joe Biden. Kurt och Alexander i ledning. Double point. Vem var inte en uttalad ledare i Tea Party-rörelsen som uppstod i USA 2009? John McCain. Också dubbla poäng. Vem ledde det libertarianska partiet i valet 2016? Gary Johnson. Vad hette third party kandidaten från valen 92 och 96 som lyckades ta 18 respektive 8%? Ross Perot. Men vilket parti deklarerade Donald Trump officiellt sin första kampanj till president av USA? Det var Reformpartiet. Nu ska vi se. Anton. Vad står J för i Donald J. Trump? Joseph, Jack, Jacob eller John? Tre på John och det var rätt svar.
Okej.
Den här frågan, precis. False, true. Ja, 50-50 ungefär. Och då är det så här att den sista frågan gav inga poäng.
Okej.
Och Kurt, även om inte jag vet fel, så är Kurt en, jag misstänker att Kurt är, sitter i styrelsen. Visst är det så, va? Eller? Jag har inte sett vem Kurt är. Är det Erik, eller?
Det är fortfarande Erik, ja. Det stämmer.
Ja. Och vem är Rödskägg? Nu ska vi se om jag kan...
Axel Svahn ser ut som.
Okej. Men då skulle jag säga att då är det Axel som vinner den.
Boken om Trump då, eller den om Bush, eller vilken?
Ja, ärligt talat så får han välja, kan jag tycka. Just det. Så, det kan vi ju köra på. Ja, men just det, det har jag inte tänkt på innan. Det var därför jag reagerade så. Men det får Martin också göra, men det tar vi med.
Mm.
Det kan vi ta efterhand. Ja, Trump säger Axel. Ja, men då tänker jag att vi bara kan lite på samma sätt bara, om du har någon kommentar på någon av frågorna.
Ja, jag minns dem inte.
Nej, det var
inte spontant alltså.
Nej, men exakt. Ja. Jag tänkte, ja men så här, det var ju inte så många. Jag tänker angående, det är rätt intressant angående third party kandidaten Ross Perot.
Ja.
Som var med 92 och 96. Det är väl, vad jag vet, första gången, eller den gången en tredje kandidat har fått, alltså den gången, ja, flest röster en third party candidate har fått.
Ja, men jag tror att det var så. Jag menar, det var det som avgjorde valet 92 som gjorde att Bill Clinton vann då över George Herbert Walker Bush. Så att väldigt avgörande. Och lite grann så, Al Gore vill ju skylla sin förlust på Ralph Nader år 2000 då, som ledde Miljöpartiet, de gröna. Ah. Så att det har ju funnits lite andra så här, tredjepartskandidater som också har ställt till saker. Men på senare tid så har man ju inte sett det. Så att vissa tror ju nu kanske att Donald Trump ska köra sin egen grej. Men ja, just vem vet.
Fick den Green Party-kandidaten många röster då, ungefär som i paritet med Ross?
Nej, inte lika mycket, utan det var betydligt mindre. Jag minns inte procenten nu, men han drog ju röster från Al Gore. Det är ingen snack om den saken.
Just det. För att knyta till första frågan så var det ju Gary Johnson, som han fick ju faktiskt mer än vad någon libertariansk kandidat har fått. Han fick ju 3% i förra valet.
Ja.
Och vissa säger ju att det var liksom en bortslängd röst, och då så tror ju ofta de personerna att, ja men, de personerna hade ju såklart röstat på Hillary, så är ofta min bild av vad de tror, och att därför det är en bortkastad röst, men det är liksom ingen bortkastad röst. Nej. Enligt vad jag tycker.
Och
jag tycker många gånger hör jag samma sak gällande, vad heter det, när man inte röstar alls, att jag menar, det är en bortkastad röst, ju, men andra sidan, om man hade röstat blankt i andra ändå, så det är inte så säkert att man har en åsikt bara för allt.
Nej, så är det väl.
Det är väl lite tecken på polariseringen också, att alla tror att antingen är med oss eller så inte, eller så är det en fiende liksom.
Mm.
Men jag tänker en fråga angående Trump och han, Trump var ju länge, flörtade ju mycket med att vad heter det, kandidera som till president, och i Reformpartiet vet jag även 1987 att han var och pratade om det, och 2000 har jag då sett det fanns en officiell kampanj. Följde du Donald Trump långt, alltså har du följt honom under en längre tid?
Nej, jag har följt honom sedan 2004 kanske då, men inte så tidigt som 2000, utan det jag läste om efterhand. Jag skriver om det i min bok om Bush, om valet 2000 då, när han var med i Reform Party, men det var inget jag hängde med i då, utan det har jag läst efterhand.
Just det. Mm. Intressant. Ja, men toppen. Jag tänker att vi börjar runda av. Vi har dratt ut på tiden lite, men... Vi sa ingen given tid, men det blev ett en och en halv timme ungefär.
Ja, men det var kul. Jättetrevligt här.
Ja, men härligt att höra. Det har varit otroligt roligt att ha dig här. Och alltså, intressant på alla sätt. Och kul att få svar på alla frågor från dig då. Anton har skrivit här också, suveränt och intressant om Eroni i chatten, ser jag.
Tack.
Ja, men fantastiskt, jättekul att du ville vara med, och ja, i framtiden så kanske vi kan göra något live eller ha något liknande igen när det blir lite mer aktivitet på universitetet.
Mm. Ja, men väldigt gärna, väldigt gärna.
Kul. Och vi snackar om böckerna och sådär, och se till att Martin och Axel får respektive bok från dig som de är intresserade av.
Mm, absolut, ja.
Mm. Ja, men jag hoppas du också har tyckt att det var ganska roligt.
Ja, ja, men det var jätteintressant. Jag menar, som jag sa tidigare, så det är jättekul med ett forum som ni har. Vad heter ni? Moderata, vad sa du?
Vi heter Fria Moderata Studentföreningen, ja.
Ja, nej, men alltså, ni har högt i tak, ni har liksom många olika människor med olika åsikter och så, det är suveränt, och jag menar, det är mycket roligare att prata så här än att prata liksom 2 minuter i SVT liksom, det är inte samma sak, utan det är mer avslappnat och mer, ja, mycket mer familjärt, så att jag är jätteglad, tack för att ni bjöd in mig, tack så mycket.
Stort tack att du ville vara med.
Tackar.
Det har varit fantastiskt. Ja, men på återseende, och stort tack Ronny återigen, så tänker jag att vi stänger ner chatten.
Yes.
Det var avsnitt 1244 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA och världen som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.